Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Jag kan ju få dåligt samvete ibland när jag tänker på hur gränslös jag kan vara. När mina barn kommer hem och berättar någonting så är det liksom en av de första tankarna är så här, det här kan jag använda i mitt jobb. Jag försöker väl göra det på ett snyggt sätt, men det är ändå en snabb tanke som dyker upp fort.
Hej, du lyssnar på Historien bakom historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till vardags regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känsla, som får lyssnare, läsare eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell storsäljare? Vad är det som avgör, varför då och hur går det till? För varje nytt avsnitt lär jag mig nya saker. En ynnest, det hoppas jag att du också ska göra. Nu är det dags för dagens gäst. Hon är prisad barn- och ungdomsförfattare som skrivit böcker om allt från det där svåraste i tonåren till magiska världar där det till exempel går att besöka dinosaurier i vad som tycks vara en helt vanlig resväska. Hon driver en blogg och har skrivit den fiktiva dokumentärserien Tystad. Dessutom lagar hon vegansk mat som blir kokböcker. En av rätterna, halloumi stroganoff, är en stående favorit hemma hos oss. Hon är från Säljeryd utanför Växjö i Småland. Det sista inte helt oviktigt. Ett megastort välkommen, Lisa Bjärbo.
Tack så mycket.
Presentationen här kändes lite som en ledtråd i På spåret. Vad säger du om det?
Ja, jag blev förvånad själv. Är jag allt det här?
Du har ju rätt många så kallade järn i elden. Har det alltid varit så?
Jag har nog faktiskt alltid velat göra ungefär det här som jag håller på med nu.
Ja, för om vi tar det tillbaka till liksom någon sorts start. Varför föll lotten i ditt professionella liv på berättande?
En ganska stor del tror jag handlade om att jag upptäckte att jag kunde det. Att jag tror inte man är så mycket svårare än så som människa. Att man kanske upptäcker så här, jag är ganska bra på det här. Och då blir man sugen på att fortsätta göra det som man har upptäckt att man är ganska bra på. Och så var det för mig med att liksom berätta och skriva saker. Att jag har fått ganska mycket uppmuntran under skoltiden från lärare och föräldrar och sådana som jag prackade på mina texter på. Har väl sagt att så här, oh, vilken bra fantasi du har. Du skulle nog kunna bli författare när du blir stor. Och då har jag tänkt, yes, det ska jag bli.
Hur viktigt är den att få höra det, att få den här uppmuntran när man skriver? För skrivandet någonstans, framförallt när man är ung, upplevde jag själv var väldigt liksom personligt.
Ja, alltså jag tänker väl mig att det är ganska viktigt med uppmuntran överlag. Jag tror att det är så i alla fall. Att om du råkar vara bra på fotboll eller gör ett mål i en match och sen säger dina kompisar, fan vad grymt, vilket snyggt mål. Så blir du ju sjukt taggad på att träna nästa träning och spela nästa match och göra ännu ett snyggt mål så du ska få höra det där igen. Och så tänker jag mig att det är med alla saker. Och råkar man då vara en sån som gillar att skriva så tror jag det kan betyda ganska mycket att någon säger just de där små, du har bra fantasi, vilket snyggt bildspråk. Nu sitter inte jag och säger det till mina söner vid frukostbordet varje dag. Att så här, oh, bra, bra liknelse där. Men det kan säkert spela jättestor roll.
Men hur har din väg sett ut fram till idag? Hur har du så att säga tagit dig till att bli författare?
Jag bestämde mig någon gång i tonåren att det inte gick att satsa på att bli författare för det var ett förflummigt jobb. Och att jag nog inte var rätt typ av människa för jag såg framför mig att man skulle vara någon sån så här jättesvår person som hade tog sig själv på sjukt stort allvar, satt och skrev dygnet runt, kanske så här tappade känslan för verkligheten och bara glömde kamma sig på 2 veckor för att man var så inne i sin text. Typ. Och då tänkte jag att ja, men den personen kommer jag aldrig bli. Jag är alldeles för, inte vet jag, rationell. Eller jag glömmer inte att kamma mig. Eller jag glömmer inte att käka middag. Så då tänkte jag att ja, men det var ju en gullig barndomsdröm som jag hade. Att jag ville bli författare, men jag får nog satsa på något vettigare. Och det vettiga då var att jag satsade på att bli journalist istället.
Och vad blev steget som gjorde att du faktiskt vågade skriva den där första boken? Eller egentligen vågade ta steget att försöka skriva den första boken?
Ja, men det var som att jag gömde mig lite bakom journalistiken, tror jag, först. För att den första boken som jag publicerade var mitt examensjobb på Journalisthögskolan. Och det är liksom en intervjubok med barn i mellanstadieåldern. När någon frågar mig så här, hur var din debut, liksom, hur debuterade du som författare? Så räknar jag knappt den boken själv, för att den är en journalistisk bok. Så att det som jag själv tydligen då räknar är de här skönlitterära berättelserna. Den första skönlitterära berättelsen var jag skitnervös över att skriva, för att jag just trodde att jag inte skulle kunna, eller att jag hade väl inte alls samma självförtroende när det gäller att hitta på en hel berättelse och få ner den på papper.
Var fick du det modet ifrån, minns du det?
Nej, men då var det att jag jobbade som journalist på ett ställe som heter Barnens bokklubb, som var en bokklubb där jag var redaktör för deras medlemstidningar. Så jag intervjuade jättemycket författare och hade jättemycket kontakt med förlagsmänniskor och så. Och då var det en förläggare på ett bokförlag som hade hittat min blogg och som skrev till mig så här: hör du, skulle inte du, har inte du tänkt på att skriva en ungdomsbok någon gång? Och då var det liksom hennes ord som fick mig att tänka att ja, men om hon säger att jag kan det, då kan jag nog det. Så det var nog det som fick mig att sätta mig ner och säga, men okej, nu ska jag se om det går.
Men det låter ju som att lite så summa summarum att skriva för skrivandets skull. Att det var någonstans allt skrivande som landade i den här förläggarens ord som fick dig att ta nästa steg, eller?
Ja, och skriva har jag hållit på med jättemånga timmar om dagen sen jag lärde mig skriva, tror jag. Alltså jag hittade för något tag sedan en så här byrån bredvid min säng hemma hos mamma och pappa i det rummet där jag bodde där. Så var liksom byrålådorna proppfulla med texter som jag har skrivit från 8-9 års ålder tills jag flyttade hemifrån. Det var ändå på något vis så himla tydligt att se dem där. Så det här har jag verkligen hållit på med. Sen har det väl det där skrivandet tagit olika former. Att ibland har det blivit blogginlägg eller ibland har det blivit brev. Jag har skrivit så många brev. Och ibland har det blivit bara dikter på rim som låg i den där byrålådan. Eller noveller eller du vet. Så jag har säkert hittat det sättet jag skriver på idag har jag ju hittat genom att skriva de här breven eller dagboksanteckningarna eller allt vad det nu är jag håller på att skriva.
Vad gör man för att våga tro på sin egen ton och våga skriva vidare i den här, det som sen kallas för den unika rösten?
Man får gå på de här glimtarna av hybris som man kanske får lite då och då. Då får man agera jävligt snabbt innan man ramlar ner i de här hålen av tvivel igen. Som liksom ändå kanske större sträckor av tid som fylls av tvivel och kanske inte så bra självförtroende. Men jag har ändå glimtar och har nog kanske alltid haft det då, av stunder när jag tycker att men det här blev ju ändå sjukt bra formulerat. Eller det här vill jag visa för någon. Ganska tydligt tycker jag att det är så att jag har bra och dåliga dagar. Att vissa dagar kan jag tycka att jag kan titta på texten som jag skriver och verkligen tycka att så här, det här var ju otroligt bra. Jag kommer nog få pris för den här boken och liksom det här kommer att förändra livet för många tonåringar och så. Och sen så kan jag ha dagar när jag tittar på samma text och bara, men alltså jag kan aldrig visa de här orden för någon levande människa, för jag skulle dö av skam om någon läste det här. Så att det pendlar liksom verkligen upp och ner. Och om jag hade vetat vad som triggade de där bra dagarna, jag hade ju gärna liksom hittat formen för att få fler bra dagar och färre av de dåliga.
Men kan det vara, alltså ditt eget liv uppenbarligen är ju en del av att trigga. Och där finns ju olika känslor, alltså lycka, olika sorg, konflikter i vardagen, saker man hittar. Finns det någonting där som du brukar greppa tag om när du skapar?
Ja, säkert. Alltså jag är ganska förtjust i att hämta liksom inspiration och stoff till det jag skriver från min egna vardag. Jag snor ganska friskt från mitt egna liv och sen så skriver jag om det som jag tänker på eller är med om eller det som mina barn tänker på eller pratar om och så. Så dels kan det ju vara rent så här konkreta saker som att de kommer hem från skolan och så berättar de någonting och så är det något litet frö där i som jag tänker att ah, men, gud, vilken kul, vilket kul ord eller vilken kul beskrivning eller vad viktigt det här verkar vara för honom. Det vill jag skriva om någon gång. Jag kan ju få dåligt samvete ibland när jag tänker på hur gränslös jag kan vara. När mina barn kommer hem och berättar någonting så är det liksom en av de första tankarna är så här, det här kan jag använda i mitt jobb. Gud, vilken bra berättelse, den ska jag sno. Så nu snor jag ju kanske inte dem rakt av och jag försöker, liksom, ja, jag försöker väl göra det på ett snyggt sätt. Men det är ändå en snabb tanke som dyker upp fort.
Vad är din drivkraft då i ditt skrivande, i ditt skapande?
Jag tycker att det är så sjukt kul och jag fattar mig själv genom att skriva fram livet. Liksom. Nu låter det otroligt pretentiöst, men det är så jättetydligt att så här, för att jag ska förstå vad jag tänker så behöver jag skriva ner vad jag har tänkt. Så att om jag mår dåligt någon dag till exempel så hjälper det mig att sätta mig ner och så här, nu ska jag skriva dagbok eller nu ska jag skriva ett brev till den här personen som jag är jättearg på eller vad det nu kan vara. Och då är det först när jag sätter ord på det jag tänker i skrift som jag förstår själv. Så att det är ju en jättestor drivkraft att skriva för att fatta saker. Jag tänker mycket på att det kanske sitter barn någonstans som läser det jag har skrivit och sen så får de syn på någonting som talar till dem av någon anledning. Typ att de förstår sitt egna liv bättre eller någon annan persons liv bättre för att de har läst de här orden. Det är ju en jävligt cool känsla ändå.
Hur viktigt är det att vara sann mot sig själv och sann mot historien och plocka de här sakerna som kanske egentligen är rätt privata för att göra en historia av?
Jag tror inte att jag vet inte om jag skulle kunna skriva på något annat sätt. Jag tänker inte heller så mycket på det. Under tiden jag sitter och skriver så tänker jag inte så här, oh, nu tar jag den här jätteprivata saken och sen kommer 100 000 personer att läsa det. Det har jag tacksamt nog glömt bort i stunden när jag sitter och skriver ner orden. Jag tänker mycket på personerna som jag skriver om. Det är liksom det som är grunden, att jag vill hitta på människor som känns trovärdiga och som känns liksom, ja, men just trovärdiga. Jag jobbar jättemycket med att karaktärerna i böckerna ska prata på rätt sätt och känna rimliga saker eller bete sig enligt hur de känner och så. Det känns viktigt att vara sann mot personerna snarare än att vara sann mot verkligheten eller berättelsen. Drömmen är väl att någon läsare ska liksom haja till och bara, men det här stämmer på mig också. Eller ha, nu fattar jag varför jag tänkte så. Eller shit, kan man vara sån här? Nu förstår jag min klasskompis mycket bättre när jag tänkte den här nya tanken.
Minns du något brev du har fått tidigt i karriären eller något som någon har skickat till dig som har betytt att du har nått fram på det sättet?
Jag har blivit ganska bortskämd med läsarrespons för att en grej när man skriver för barn och unga är att man ganska ofta också gör författarbesök och träffar liksom skolklasser som kanske har kanske en hel klass som har läst ens bok. Och då tycker jag att jag har stött på ganska många som har sagt jättebetydelsefulla saker. Det coolaste någonsin jag har varit med om det var när det ringde en dag. Det händer ju inte så ofta att det ringer helt okända nummer och att jag då svarar också, för jag hatar egentligen att prata i telefon, så att jag brukar liksom inte svara när inte jag känner igen numret. Men då gjorde jag det av någon anledning och då var det en 14-årig tjej som sa att så här, jag har googlat upp ditt telefonnummer nu, jag var tvungen att ringa för att jag ligger här på min säng och har precis läst ut din bok och det är den första boken jag har läst på svenska och nu bara ligger jag här och känner så himla mycket känslor så att jag var tvungen att bara ringa och säga det till dig. Då tog det ju dygn innan jag hade hämtat mig från den hajen som det gav.
Gud, vad underbart.
Ja, det var underbart.
Hur gör du som vuxen för att ta dig in i huvudet på unga människor, på de karaktärerna som du förmedlar i dina böcker?
Ja, men alltså dels så tänker jag mig att det inte är så stor skillnad på ett barn och en ungdom och en vuxen person. Vi är alla bara människor och även om du och jag är vuxna nu så har vi varit unga och vi har varit barn. Ja. Så dels så är det nog så att jag ganska mycket utgår från ändå mig själv. och tänker tillbaka på hur, vad jag tänkte på och hur jag var och vad jag tyckte var viktigt. Och jag har ganska lätt för att gå tillbaka. Jag tror att det liksom är en, någon slags växeleffekt, eller vad det nu kan kallas, att jag kommer ihåg jättemycket detaljer från gymnasietiden till exempel. Och det tror jag är för att jag aktivt går tillbaka dit hela tiden och grottar där för att jag behöver använda mig av det som jag kommer ihåg. Så det gör ju att jag håller den perioden jättelevande i mitt huvud, så jag kan komma ihåg så här, hur luktade det att kliva in i bussen? Hur kändes det att vrida om nyckeln i skåpet i skolan? Vad hade jag mina böcker? Hur var det? Ja, men alla sådana där saker som jag behöver komma ihåg, kommer jag ihåg. Så dels är det väl det, och sen så är det ju också att jag använder mig av de barn och unga som jag känner eller som jag träffar på. Dels mina egna barn då, jättetydligt så att jag inspireras jättemycket av vad de säger och hur de är och vad de pratar om. Ibland kan det vara rent konkret att jag frågar dem så här, vad skulle du ha använt för ord om du skulle ha beskrivit det här? Eller vad tycker du att Viggo ska gilla för mat? Eller vad tycker du att, ja, vad ska den här boken handla om? Så. Men sen är det ju också alla de här barnen som jag träffar i skolor när jag gör de här författarbesöken. Att jag tjuvlyssnar ju. Jag älskar att få sitta i typ matsalen när jag är på besök i någon skola. Sitter jag bara där helt tyst och så bara låter jag högstadielivet pågå omkring mig. Så hittar jag ju jättemycket där.
Tar du tillbaka någonting med musik för att hamna i rätt, liksom, så att säga, rätt årtal eller rätt situation?
Alltså jag använder musik på flera olika sätt. Dels så som du säger, att jag så här, oh, men nu ska jag komma ihåg hur det var att vara 18. Klick, sätter man på någon låt så kommer man ihåg det. Ja, men sen också när jag behöver försätta mig i något slags humör. Det är nästan ännu vanligare att jag säger, okej, nu ska jag skriva en sorglig scen. Då måste jag lyssna på musik som gör mig ledsen först. Eller nu ska jag skriva en glad scen. Så nu måste jag bli på partyhumör. När jag ska... Då använder jag musik jättetydligt. Att jag har så här olika låtlistor. Den ledsna låtlistan. Den melankoliska låtlistan. Den glada låtlistan och så. Jag tror att min starkaste sån känsloskiva från förr är Jakob Hellmans Och det stora havet.
Coolt. 2010 så släppte ju den här debuten, ungdomsboken Det är så logiskt, alla fattar utom du. Och i den boken finns det ju karaktärer som är baserade på faktiska människor som faktiskt fanns. Och fortfarande finns, fast de är mycket äldre nu. Hur väljer du ut historien? Hur väljer du ut vilken typ av karaktär du vill ha med? Och liksom, hur ser galleriet ut?
Ja, det är kul att du säger det som en så här total sanning att de här personerna finns. För jag vet inte riktigt om jag håller med om det.
Nej, det är så.
Jag tycker att jag har... Alltså jag kan se att jag har pusslat ihop karaktärerna och snott ganska stora delar av verkliga personer, ja. Men jag tycker ju inte så här, oh, där är den personen och där är den personen. Det är inte alls så tydligt för mig, utan det är mer som att jag... Jag brukar tänka på det just som ett pussel, att jag snor nästan alltid en del från någon verklig människa som jag känner eller har träffat. Och sen så snor jag kanske någon del från någon som jag har sett på film. Och sen hittar jag på lite och sen så tar jag lite av mig själv också.
Lägger du faktiskt ett pussel då med karaktären, med post-it, så du liksom hittar de här karaktärsdragen, eller hur gör du?
Jag har inte någon sån jättekonkret metod att jag har... post-it-lappar. Alltså jag skulle så himla gärna vilja vara en post-it-person. Jag tycker det är så härlig den här bilden av att ha den här väggen med 1000 miljoner post-it-lappar. Och det försöker jag vara ibland, men i själva verket så är jag nog inte riktigt det. Utan jag håller nog på mer möjligtvis med låtsas post-its in i huvudet. Jag börjar alltid med personerna. Det är liksom det som är starten till mina berättelser. Att jag kommer på att nu vill jag skriva om en kille. Och han ska kanske vara så här gammal. Och han ska vara på det här sättet. Så då blir det som ett skelett. Att jag kanske kommer på Johan, 16 år, blyg. Och sen bygger jag på det här skelettet genom att komma på, jaha, men var bor Johan då? Vad har han för föräldrar? Hur ser det ut i hans rum? Vad händer om man öppnar hans garderob? Ligger hans tröjor bara inknölade eller är de prydliga rader? Har han mycket kompisar? Vad gör han? Vad tänker han på? Vad har han för saker som han vill i livet som, liksom, som han drömmer om? vad finns det för hinder, vad, ja, och så vidare. Och sen så är det som att när jag har gått omkring och tänkt på Johan och byggt på det där skelettet så att han har blivit mer verklig, då är det som att han, jag ser honom framför mig. Jag ser allting framför mig som en film. Inte som riktiga personer, men som att det var en film. Och då kommer jag ju oftast på vad boken ska handla om. För då kanske jag har kommit på att nej, men han är ju hemligt kär i sin bästa tjejkompis och börjar bli otroligt trött på att hon sitter och snackar om en massa långhåriga hårdrockare som hon är kär i. Han står inte ut med det längre. Det är ju det boken kommer att handla om.
När du berättar den typen, vad man nu ska kalla det för, liksom premiss eller grundstory, så låter det väldigt enkelt. Men om du, hur gör du för att hamna där när du ska skriva nya saker? Gör du precis som du sa nu då, eller hur hamnar du i den här liksom huvudkonflikten som blir drivkraften i boken?
Det är nog kanske två delar, eller egentligen kanske 200 delar, men säg att det är två nu då, för att det ska bli enkelt. Då är den ena delen att jag kommer på personer, och att det är så som jag sa nu, att jag går och tänker på en person och sen så är det som att jag fattar vad den personens grej är. Den andra delen är att jag vill gärna skriva om någonting som jag bryr mig om, som jag själv tänker mycket på eller som känns viktigt för mig. Så då kan det till exempel vara att jag kommer på att jag har gått nu hela livet och tänkt på hur det är att vara en jätteblyg person. Nu vill jag skriva en bok om att vara blyg. Och då börjar det i den änden. Så att det kan vara antingen eller att jag... Ja, då hittar jag ju på en person som är blyg och sen går jag omkring och tänker på den personen jättelänge och så utsätter jag den här stackars arma människan för det värsta som kan hända. Typ, jag behöver flytta och gå in i en ny klass och hur blir det? Det är nog både och. Att jag vill skriva om ett ämne som jag har tänkt på eller som jag tycker känns viktigt och relevant. Men det börjar ändå alltid med hur den här personen som jag hittar på ska tackla det här ämnet.
Hur länge går det att fundera? Hur länge lever du med karaktären innan den faktiskt hamnar någonstans där den tar form? Alltså på papper och så vidare.
Ja, men det är också väldigt olika. Jag kan vara ganska otålig. Så att det kan ändå vara så här att jag kommer på en ny bokidé. Det här verkar kul, nu ska jag skriva om detta. Och sen vill jag gärna skriva första scenen direkt. Men det blir ju inte så bra. Oftast, jag behöver tänka längre. Så att det har varit jätteolika. En del böcker har varit så här att jag har gått omkring och tänkt på en bokidé eller ett ämne i flera år innan jag kommer till läget. Nu skriver jag första kapitlet. Och andra har varit så här, jag kom på den för en kvart sedan, nu skriver jag första kapitlet.
Det är ett väldigt bra tips, tycker jag själv, som jag också själv svävar runt utan kanske ett ofta pricka, men det du säger att om jag står rätt, att hitta ett ämne eller ett karaktärsdrag och sen hitta vad som är det värsta som kan ställas mot det. Det är väldigt smart, för det blir också väldigt tydligt i att skapa den här överliggande konflikten och att drivkraften, just som du berättade, liksom att så här, en person är blyg, vad gör man som är värst för den personen då som blir mest spännande att följa?
Precis, man får ju vara lite så här grym mot sina personer. Det blir ju inte så spännande att läsa en bok om en person som är blyg, som bara är blyg och ingenting. Det finns ingenting som är problem med det. Utan man behöver ju utsätta personen för någonting som ska finnas en utveckling i. Och då är ju just det här, så här, vad är det värsta? Vad tror den här personen att den vill? Vad vill den? Vad behöver den egentligen? Och vad är det värsta som skulle kunna hända? Ja, då utsätter vi den för det.
Jag vet att jag läste någon gång för ett tag sedan. Du vann ett pris där motiveringen var någonting i stil med att hon väjer inte för de svåra historierna. För du har ju skrivit Djupa ro som ju, där en stor del av historien är ju att det rör sig om man vet inte om det är ett självmord eller om det inte är det. Hur tänker du kring den typen av svåra ämnen att kliva in i dem när det är också riktat mot barn och ungdomar?
Det är viktigt att skriva om dem. Eller jag vill skriva om dem för att jag tänker på dem själv mycket. I just Djupa ro så tycker jag att där handlar det om, om psykisk ohälsa. Men också om sorg, att vara den kompisen som blir kvar när ens bästa kompis dör. Och om kompisgäng och rollen man kan få på sin uppväxtort och hur man ska slita sig loss från den om man nu vill det och så. Det är ju saker som jag tänker på hela tiden själv. Och jag ser inget, jag ser liksom ingen anledning att låta bli att skriva om det bara för att jag råkar skriva för barn och unga. För jag tänker att man kan skriva om allt. Man får göra det på ett bra sätt. Men man, det finns liksom inga ämnen som är så här, nej, hej, oj, nu, det här kan jag inte skriva om för barn. Jag tror att man kan skriva om nästan allt.
Ja, för att om man återknyter det till det som du sa, att vi är alla människor någonstans, oavsett ålder, så märker jag att vi har ju en dotter som är 7. Hon är väldigt nyfiken på historier som kanske egentligen är för äldre barn, för att det är mer spännande liksom. Tänker du någonsin på målgrupp? Tänker du någonsin på vem det är som faktiskt ska läsa det, eller är det någonting som faktiskt bara kommer ur dig som du känner att du vill förmedla?
Det är både och. Det är ju väldigt många författare som säger att de absolut inte tänker på målgruppen, utan att de bara sitter och så kommer berättelsen och så skriver de den. Så är inte jag. Jag tänker jättemycket på målgruppen. Jag tänker liksom, jag dagdrömmer om läsesituationer. Jag försöker se framför mig vem som ska läsa min bok och hur det ska vara. Och det är liksom en sån, ja, men en morot som jag har när jag tycker det går segt att skriva, så är det att jag går till den här dagdrömmen. Så bara, men tänk sen när det ligger någon 7-åring och fnissar åt det här skämtet i sin säng. Eller tänk sen när den här 16-åriga tjejen har strukit under, det här är min bästa dagdröm, att någon har strukit under en formulering och bara ska visa upp sina kompisar. Den här meningen var ju himla snygg, hörru du. Nu är den här boken, borde du läsa och så. Så det, jag tänker jättemycket på det och försöker ju anpassa mig så att jag vill skriva om 7-åringar så att 7-åringar ska känna igen sig själva eller andra 7-åringar i texten. Eller 16-åringar eller 12-åringar eller vad det nu kan vara. Men det är ju också så att jag skriver böcker som jag själv tycker är kul att berätta och tänka på. Så att det är inte som att jag sitter hemma och försöker så här, vad vill en 7-åring läsa för bok? Nu ska jag skriva den boken. Utan jag skriver den boken som jag vill skriva. Men jag tänker jättemycket på vem som ska läsa den. Jag vill att folk ska hitta sig själva i böckerna. Och då behöver man ju tänka på referenser till exempel. Jag kan inte köra med bara mina bästa referenser för att jag är 40. Jag behöver hitta saker som talar till en person i rätt ålder.
Och din egen uppväxt, vad har den för betydelse? Alltså att, jag menar, som vi pratar om identitet till exempel. Du kommer från ett litet ställe utanför Växjö, Småland, skog, jante, vad det nu än kan vara för någonting. Hur mycket bär du med dig i den typen av arv?
Jag tror att jag bär med mig jättemycket. Och jag gillar ju också att skriva om mina uppväxtorter. Framförallt faktiskt i ungdomsromanerna. Där utspelar sig allihopa i Växjö eller i Ingelstad eller till och med i Säljeryd som är den lilla byn utanför Ingelstad som ligger utanför Växjö. Ja, det är liksom så här 20 hus där och där har jag förlagt handlingen till en av mina ungdomsböcker. Det är väl för att jag dels använder mig av min egna uppväxt när jag skriver, som jag sa, att jag liksom går tillbaka och grottar där. Då är det ganska naturligt att låta det utspela sig där. Men det är också för att jag vill få skriva om de här ställena, att så här, det finns ingen annan bok som handlar om Säljeryd. Nu drar jag mitt strå till stacken och beskriver hur det var att växa upp där.
Alltså apropå det här att vara produktiv, att ha massa idéer och vara, som du säger, kanske hamna i en hybris eller hamna i liksom i så här, det här är bra. Du kan skriva ner någonting och skicka till förläggaren och vara så här, woho, här är storsäljaren. Och sen bara, aj. Mm. Hur hanterar du det när den här, aj, kommer?
Jag skäms. Alltså, en av mina vanligaste känslor är skam. Det värsta jag kan tänka mig är att verka dum eller misslyckas är också ganska jobbigt. Jag vill gärna vara bra och lyckas med det som jag säger att jag ska göra. Så att jag har svårt med det här att så här, säga någonting och sen inte lyckas genomföra det. Jag vill att projekten jag påbörjar ska bli klara. Det är viktigt. Och då är ju det en väldigt jobbig känsla att så här, nu sa ju jag att jag skulle skriva den här och att det skulle bli en bästsäljare. Men jag har redan ångrat mig och det har bara gått 2 dygn. Herregud, vad då? Varför sa jag så? Varför? Jag kan verkligen hålla på och älta. Så här, varför skrev jag det mejlet? Eller varför tänkte jag den här tanken? Det var väl väldigt onödigt. Och varför sa jag den högt? Det är framförallt det som känns lite jobbigt ibland.
Då är den logiska följdfrågan, gör du om samma misstag?
Absolut. Jag tänker att jag aldrig mer ska göra om det. Men sen gör jag det nog i alla fall. Och ganska ofta är det också så att det kan vara den här processen också. Att jag får den här hybrisen, kommer på idén, skickar mejlet. Börjar skämmas över att jag har skickat mejlet. Sen blir det ändå någonting ganska bra. Det kanske inte blir den där bästsäljaren eller exakt den idén. Men av att jag skickade det där mejlet kan det ändå bli någonting annat sen. Som ju blir bra. Så då får jag liksom så här i efterhand äta upp att ja, men jag skäms skitmycket för att jag formulerade mig så här i det där mejlet och tänkte att det så här skulle bli, att jag skulle vinna Nobelpriset och så. Tänker jag inte. Men kanske Augustpriset ändå. Och då så får jag sen bara tugga i mig att okay, det var pinsamt att jag fick den hybrisen och uttalade de orden högt, men det blev ändå bra.
För jag tror att många, inklusive mig själv absolut, tänker så att jag vill skriva en bok, eller i mitt fall jag vill göra den här långfilmen, men att det ändå någonstans tar emot och våga, för att jag är direkt rädd för hur omgivningen ska döma, vad folk ska tycka om både idé och det första jag skriver. Bara att liksom be någon annan läsa. Jag tror att det är den första stora tröskeln för många. Vad har du för tips och råd till folk som har fastnat där?
Nu har jag ju skrivit ganska många böcker. Och numera är jag inte så rädd för att visa upp text som jag har skrivit. För att jag har någon slags grundkänsla nu. Att ja, men det här kan jag. Nu har jag gjort det här 27 gånger. Jag kommer nog att kunna göra det en 28:e gång också. I början var det fruktansvärt. Och för mig var nog nyckeln att hitta personer som jag visste var, inte som var min mamma, som jag visste skulle säga det här är 10 av 10, toppen, jättebra. Men som var, som hejade på mig, men som också var bra läsare, som jag visste så här, de här kommer vara ärliga, men på ett sätt som jag kan hantera. Jag har liksom hittat personer som jag har vågat visa texten för tidigt. Som har fått bli de här första läsarna. Och då har det varit som en tröskel att säga, ja, men när jag väl har vågat låta dem läsa och överlevt till deras kritik, så är det liksom lättare att låta person nummer 3, 4 eller 5 också läsa.
För det är jätteintressant, den där första, så att säga, kritiken. Vad säger du? Vad är den kritiken för dig? Hur vill du att den ska vara? För att den ska ge dig det du behöver.
Nu har jag ju jobbat med samma förläggare ganska länge på bokförlag. Och då lär man ju sig efter ett tag vad som funkar. Och de lär sig vad jag behöver och vad jag inte behöver. Och det jag ganska ofta tror är att ja, men nu har jag skrivit en tredjedel av boken. Nu behöver jag att någon läser det här och säger ditt och datt för att jag ska orka kämpa vidare och skriva färdigt. Då har de ganska ofta varit så här, ja, men jag kan gärna läsa, men jag tänker inte ge dig någon, jag kan läsa och säga ifall jag tycker att så här, skriv vidare eller gör inte det.
Oj.
Det har ju aldrig hänt att de har sagt gör inte det, för det tror jag de sitter ganska långt inne, men de säger inte så mycket konkret då, utan de vill gärna så här, låta mig bara pågå, så därför så kanske de säger, det var jättekul att läsa. Jag längtar efter att du ska skriva mer. Och ibland kan det räcka. Att så här, ja, men nu får jag göra det då. Det finns en person som längtar efter att jag ska skriva mer.
Men för den personen som du beskriver nu, det du precis sa, känns ju oerhört viktigt. Och det känner igen mig jättemycket i precis det du säger. För att få visa upp något för någon som direkt säger, du, jag fattar inte det här. Det kan räcka för att jag bara, ja, men då lägger jag ner.
Och jag lägger mig i fosterställning och tappar tron på allt jag är och gör. Jag har en av mina bästa kompisar, Johanna, som jag har jobbat mycket med och också skrivit tillsammans med. Vi funkar så nu för varann. Efter vi har känt varann i 10 år så har vi liksom, nu har vi arbetat upp den här relationen som är att hon är min första läsare. Och då kan det vara att jag skickar så här, nu har jag kommit på en ny idé, här är första kapitlet. Och då kan hon läsa det och så kan hon bara säga så här, gud vilken mysig scen det var när han hade glömt vad som stod i veckobrevet. Och så kan hon säga att jag fnissade och så kan det räcka så här, ja men vad bra, då vet jag att någon har fnissat.
Det finns någonting där.
Ja.
Men då måste jag också fråga samtidigt, när, nu vet inte jag om det har hänt dig förstås såklart, men när man är i processen och man kommer till en punkt där du sitter och skriver och det du skriver inte går ihop. Det är inte bra. Det är till och med kanske så dåligt så att du kanske borde byta jobb och göra någonting helt annat istället.
Ja.
Kan du känna igen det?
Ja, absolut.
Hur tänker du? Vad gör du när du hamnar där?
Ja, men jag har olika flyktplaner. Typ, vad ska jag göra nu? Jag kan inte jobba med det här. Jag måste ha plan B och plan C och plan D och så. Men liksom rent konkret så är det ju så att det oftast inte är så himla hemskt som man kanske tror, utan det är någonting som inte stämmer i berättelsen. Och kanske behöver man skriva om allting från sidan ett och ändra något väldigt grundläggande. Men det handlar ju om att komma på vad det är som inte stämmer. Ibland är det svårt att göra det själv. Så ibland kan jag behöva då till exempel Johanna eller någon annan läsare som bara, vad är det som inte... Jag fattar inte vad det är. Jag fattar inte vad som är fel. Men ännu hellre tror jag att det handlar om att bara lägga bort den där texten, helst ganska länge kanske, och sen läsa den. Och då tycker jag man ganska ofta, eller jag ganska ofta ser att jaha, men det är ju för att den här tråden är helt, den är helt fel. Eller
hur lång tid är det där? För det är väl olika beroende på vad man läser för typ av skrivböcker, men hur lång tid tar det för dig att få en ny fräsch blick och bli din egen redaktör?
Ibland kan det gå jättesnabbt. Ibland kan det räcka med att jag går och lägger mig och sover en natt. Och sen så öppnar jag datorn nästa dag och har fattat. Ibland kan det ta ett år. Eller ett halvår. Det är ju aldrig bra att vara otålig och vilja bli klar. Det vill jag hela tiden. Och när jag vill det som mest så är jag ju inte så himla beredd att tänka att det är fel här i början. Jag måste skriva om allt. Då måste jag liksom arbeta upp den styrkan och bara så här... Okej, det kan ta lång tid. Det kan ta ett halvår för mig att komma till punkterna. Men den här 300 sidorna text som jag har skrivit nu, de håller faktiskt inte. Jag behöver börja om och jag behöver ändra det här. Det kommer bli jättejobbigt och det kommer ta sjukt lång tid innan jag är klar igen. Men jag behöver göra det, för det blir inte en bra bok om jag inte gör det. Den insikten kan sitta ganska långt inne. Det är inte kul att sitta och skriva så här, det 40:e utkastet av samma text och traggla med samma kapitel igen. Då vill jag liksom göra någonting annat och gå vidare och vara klar. Så det är ju ganska mycket, det är nog inte så mycket stolthet utan det är mer uttråkning.
Vad har du på gång just nu?
Just nu så håller jag på att skriva färdigt böcker som jag har påbörjat. Så nu är det, nästa är att jag och två andra författare har skrivit håller på med en ungdomstrilogi. Den första boken heter Fula tjejer och nu håller vi på att skriva uppföljaren på den som ska heta Jobbiga tjejer. Så nu måste vi liksom skriva färdigt, redigera den texten, skicka boken till tryck. Det är det jag fokuserar på nu.
Hur är det att jobba med två andra då?
Då ser liksom processen helt annorlunda ut, men det är svinroligt. Jag skrattar liksom 10 gånger mer när jag skriver ihop med någon annan än när jag skriver med mig själv. Ja, det är nog framförallt det. Det är så mycket mer flams och skratt och liksom kul. Det är ju också någonting med att man har hjälp när man kör fast eller när man börjar tvivla, så är det två personer till som kanske har en bättre dag när man själv har en dålig dag. Det är värt ganska mycket.
Men hur gör ni rent fysiskt då? Vem skriver vad och hur kommer man överens om saker?
Ja, vi har fått arbeta oss fram till en metod som är... dels är det att vi har tre karaktärer i den här boken, så att vi är liksom chef över varsin karaktär, så att jag har en huvudperson och de andra har varsin. Och sen har vi har behövt planera berättelsen mycket, mycket mer än vad jag gör när jag skriver själv, så att vi har ett långt Excel-dokument med kapitelplan, verkligen så här en plan för vad som ska hända i varje kapitel, som vi har lagt jättemycket tid på att göra först, och sen så har vi gått hem och skrivit efter den planen. Så då sitter vi liksom i varsitt ställe och fyller på vårt gemensamma Google-dokument med de här kapitlerna som vi lägger in efterhand när vi är klara.
Hur skiljer sig processen, skulle du säga, mest om man jämför att skriva själv och skriva med andra?
Det är att jag tänker mycket mer innan jag skriver. När jag skriver ihop med de här andra två personerna så lägger vi kanske ett halvår upp till ett år på att bara prata om berättelsen och planera den innan vi skriver ens ett enda ord. Och när jag skriver själv så blir jag alldeles för otålig för det. Jag kan liksom inte bolla fram berättelsen med mig själv på samma sätt som jag kan när vi är tre personer som sitter och pratar om den. För att jag kommer liksom inte på så här, ja men kapitel två, ska det utspela sig i skolan eller hemma eller på badplatsen? Jag vet inte, det kan jag väl bestämma sen. Men när vi skriver tre så tvingar vi oss liksom att bestämma det. Så det är den största skillnaden, allt det här, allt planerande innan man börjar skriva.
Det känns ju som ett gyllene tillfälle och en bra process för att till att ifrågasätta och vässa scener och händelser. Finns det utrymmet? Är det högt i tak? Eller liksom hur ser den dialogen ut?
Ja, men verkligen. Vi gör den här planen och sen så börjar vi skriva. Och då kommer vi ju ofelbart på att men det här som vi har planerat håller inte riktigt. Eller vi måste stryka detta eller vi måste gå snabbare fram. Och då har vi som olika steg i vår intern kommunikation att när man upptäcker att någonting inte funkar, då är liksom steg ett att skicka ett sms i den här sms-tråden som vi har. Är det lite allvarligare än så kanske man måste formulera ett mejl. Är det riktigt kris så måste man kalla till ett akut Zoom-möte där man får prata om den här saken som har dykt upp. Men det är absolut jättehögt i tak. Och jag tror att nyckeln är att vi alla tre har liksom samma ambitionsnivå. Att alla vill samma sak med de här böckerna. Och alla vill jobba lika mycket med dem. Så att det finns ingen som så här, men jag orkar inte. Eller jag har inte tid just nu eller så. Vi vill lägga mycket tid på de här. Och då gör vi det.
Vad är premissen för serien?
Premissen är att det är en serie som utspelar sig på högstadiet i Gnesta som är ett ganska litet samhälle. Ändå det finns en högstadieskola liksom där och går alla. Och då handlar det väldigt mycket om könsroller och strukturer och ojämlikhet mellan tjejer och killar. I första boken är det som händer är att någon har startat ett anonymt Instagramkonto som heter just Fula tjejer där han eller hon lägger ut kränkande bilder på tjejerna på skolan. Och då är det tre tjejer som efter mycket om och men av olika anledningar bestämmer sig för att jag står inte ut med att det här kontot finns längre. Nu måste vi ta reda på vem som ligger bakom det och sätta dit den jäveln som publicerar de här bilderna. Så det är väl, det finns liksom en deckarintrig nästan, men det är nog mer vardag och feminism och vänskap och girl power än vad det är nu ska vi lösa det här brottet. De är ganska taffliga som deckare för de kan ju inte lösa brott så att de kämpar på.
Och vem är din karaktär då? Är hon Lisa eller vad består hon av för pusselbitar?
Alltså hon är, har du sett Bron på tv?
Japp.
Hon är Saga Norén, länskrim Malmö fast klantig tonårsversion. Hon heter Eleni och hon är så här, ja men hon drömmer kanske om att bli Saga Norén när hon blir vuxen. Hon vill bli kriminolog eller polis. Så hon går verkligen igång på det här med att det finns ett brott, jag ska lösa det. Jag kan ha en utredningsvägg på väggen hemma i mitt sovrum med ledtrådar och kartor och så här bevis. Sen är hon också väldigt fyrkantig, hon gillar struktur. Hon är inte så bra på sociala saker. Hon fattar inte riktigt det här spelet i klassrummet och så. Hon är inte alls lik mig. Så att istället för att så här behöva tänka, hur skulle jag ha gjort i den här situationen? Har jag verkligen behövt tänka, hur skulle Eleni ha gjort här? Vad skulle hon ha sagt? Vad är hennes lösning på det här?
Om man tittar på skrivandet i stort... Vi har en gemensam vän som heter Per som skriver en del också. Och vi brukar prata om det här med skrivande. Och han säger att han skriver främst för att må bra.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag tänker att det ligger jättemycket i det. Eller också att skriva för att inte må dåligt. att för vissa människor är så här, ja, men jag måste springa en mil i veckan annars blir jag galen. Och för mig är det, jag måste skriva, annars fattar inte jag någonting. Jag förstår inte mig på livet eller mig själv eller någonting om inte jag får skriva ner det. Så det är ju verkligen en sån sak som är grunden till varför man håller på.
Och vad krävs för att gå från en idé till att faktiskt hålla boken i handen om man bara skulle ta liksom några få steg, processen i någon sorts korthet?
Alltså det som framförallt krävs är någon slags överjordiskt tålamod. Det tar så sjukt lång tid. Det kan ju ta 3 år från det att jag kommer på den där idén tills jag håller boken i handen. Och jag är en ganska otålig person egentligen, så att jag vill verkligen att det ska gå mycket, mycket snabbare än så. Så då behöver jag liksom ha någon slags målbild, tror jag. Jag tror att jag har blivit ganska bra på att tänka baklänges, så att så här, här är målet. Jag ska hålla boken i handen. 7-åringen ska ligga i sin säng och fnissa åt det här skämtet. Och sen spaltar jag liksom upp så här, ja men för att komma till det här målet så behöver jag ta mig förbi de här punkterna på vägen. Nu är det bara att kötta på tills jag är framme. Det är som någon slags maratonlopp som jag bara plågar mig igenom igen och igen, för att det är så värt så mycket att komma till den här målbilden.
Vilka historier har du kvar att skriva?
Jag tror att jag har jättemånga. Men framförallt är det kanske att jag har personer kvar att skriva om. Jag vet inte deras berättelser ännu eller historier riktigt. Jag tenderar ju att hamna ganska mycket i så här relationer, vänskap och kärlek. Det finns 1000 kvar som jag vill skriva.
Har du någon som du går och funderar på nu?
Ja, det har jag nog hela tiden. Men jag har inte någon sån här konkret som bara, jag längtar efter att jag ska få sätta tänderna i den här. Nu längtar jag efter att bli klar med dem som jag håller på med nu. Sen, jag har liksom lite förbjudit mig själv att tänka på nya böcker. Det är en ny grej som jag har börjat med, att jag så här strängt talar om för mig själv att nu får du inte tänka ut en ny bokidé förrän hösten 2021. Så att just nu så får du inte ställa den frågan till mig, för då blir det för kul att börja tänka på nya saker istället för att slutföra de gamla.
Hörru, stort, stort tack för att du ville komma förbi och vara med.
Tack själv, det var jättekul.